This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, Amanda, vi står här utanför Ljusab. Du skulle börja jobba här idag. Hur känns det nu?
För jävligt. Jätteledsen, jättebesviken.
Vad är det som har hänt?
Ja, vi skulle ju ha börjat här och chefen verkar inte ha kommit.
Vi vet väldigt lite om det som figurerar just nu i Växjö. Vi har fått höra att det företag har anställt en massa människor i sken av att de ska jobba på ett lager som vi ska öppna upp i Växjö. Och det stämmer tyvärr inte.
Ja, det är ju rent bedrövligt det, faktiskt. Att, man ska ju inte behöva vara detektiv för att söka ett jobb liksom.
Vi blev lovade tjänstebil, husvagn, telefon, 25 500 kronor ut i månaden. Det blir ingenting.
Allt tyder på att företagsidén är en bluff. På Nationellt bedrägericentrum känner man inte till någon liknande fall sen tidigare.
Vi vet inte vad det här kommer ta vägen, utan det är ett nytt mode som vi inte har sett tidigare.
Jag vet inte vad som hände riktigt. Jag gick in i en fantasibubbla och på något vis där och ja, det ena gav det andra. Jag försökte lösa.
Ja, för mig är det ett unikt fall. Jag vet inte om det finns något liknande innan i Sverige. Det är möjligt, men för mig är det unikt förstås.
Vi har tre stycken gubbar som sitter, advokater som håller på med våra papper för fullt när vi är ihop med Alvex. Och jag kan inte påverka det någonting.
Och så tar han sin mobiltelefon och låtsas ringer. Vi ser ju då liksom att telefonen är inte på.
Och där fanns ju inga pengar. Och jag testade att dra en lägre belopp, men det fanns ingenting på kortet.
Sen har du uppdagat så många andra bedrägerier, så den mannen jag träffade, han existerar tyvärr inte. Och jag hoppas verkligen att du får vård, för det är vad du behöver.
I början av januari 2015 samlades runt 130 personer utanför lager- och logistikföretaget Alvex lokaler i Räppe i Växjö efter att ha skrivit på ett anställningskontrakt med företaget Ljusab som drevs av en då 44-årig man vid namn Jens Eriksson. Beskedet de anställda hade fått var att elektronikföretaget NetOnNet skulle öppna upp ett nytt lager och att Ljusab skulle sköta driften för lagret i samarbete med företaget Alvex. Men det uppdagades ganska snabbt att något jobb för de anställda inte existerade. Och detta blir upptakten till en lång och mycket märklig process där polisen inledningsvis är osäkra på vad för slags brott som har begåtts. Om det har begåtts något brott överhuvudtaget. Du lyssnar på Rättegångspodden om Ljusab och den stora jobbluffen. Jag heter Nils Bergman och först ut hör vi den så kallade Ljusab-mannen Jens Erikssons före detta sambo Maria.
Börja med att berätta lite grann om ditt förhållande till Jens Eriksson. Hur ni träffas, hur länge ni känner varandra och så.
Vi träffades genom en kompis. Och det är en gammal kompis till Jens då. Och sen började vi umgås lite som vänner. Och jag föll väl ganska fort för Jens då. Han var väldigt charmig och väldigt inställsam och sådär. Och sen hade vi ett förhållande i cirka 2 år, alltså av och till då. Jag har varit ensamstående med min dotter, så jag har haft väldigt mycket med mitt jobb och henne då. Så att vi bodde inte tillsammans på grund av att Jens inte hade en inkomst. Jag peppade honom väldigt mycket och ställde upp mycket på. Han gick igenom svåra operationer med sin axel 2 gånger. Och jag stöttade i det, och jag stöttade i att han började på Företagscentrum. Sen 2014 så hade han varit på Företagscentrum då, tidigare. Han började där tidigt 2014. Och enligt honom så hade han ju jobbat upp och fått en mentor där som heter Christer. Jag hade en egen företagsidé då som han ville starta upp och gjorde då på hösten. Och det var väl i augusti då som han fick sitt kontor på Företagscentrum. Så sen i september så flyttade vi ihop i Hovmantorp och bodde tillsammans. Och jag fortsatte mitt jobb. Senare då så, i början på november, för jag har haft problem med min nacke sen en trafikolycka, så började han involvera mig i företaget och ville ha hjälp, för att han uppgav att han hade fått ett stort avtal då med Alvex tillsammans med sin mentor Christer då. Och då såg jag min möjlighet att göra något annat helt enkelt. Att kunna hjälpa till med rekrytering och kontorsansvar och så vidare. Och då anställde han mig i mitten på november. Och då sa jag upp min tjänst, en fast tjänst som undersköterska skötare. Sen 13 år tillbaka i Växjö kommun. Och sen så började jag jobba för Jens då på Ljusen. Kortfattat, men...
Mm. Men du berättade att ni hade inte bott ihop förrän i september 2000.
Jo, vi bodde ihop. Och det var då liksom han hade väl socialbidrag då. Och då uppdagades detta att då skulle han leva på mig. Och det gick inte jag med på. Så då bröt vi upp också.
När var det?
Ja, det var 2012-2013, när vintern.
2012-2013?
Ja, jag tror det.
Och ni träffades 2012, är det rätt uppfattat?
Ja, det blev det väl då.
Ja. Och sa du att Jens hade socialbidrag då?
Ja.
Hade han det hela vägen fram här tills ni flyttade isär då?
Vi bodde ju bara ihop i 3 månader där. Okay. Och det var då de tyckte att han skulle leva på mig, och jag gick inte med på det.
Okej. Under den perioden, från det att ni träffades fram till det att ni flyttade ihop igen då i september 2014, hade Jens några inkomster då under den tiden på något håll?
Alltså, det vet jag inte, eftersom vi bodde ju inte ihop sen eller så.
Har han sysselsättning?
Ja, det var ju det här med Företagscentrum. Jag försökte ju hjälpa med Försäkringskassan, att han skulle få igång något där. På grund av hans skada i axeln då. Och naiv och dum som jag var, så stöttade jag han i det. Inget jag är stolt över.
Du sa sen att han startade sin verksamhet och att han berättade att han hade ett stort avtal med Alvex. Berättar han något närmare om det här avtalet med Alvex, vad det gällde?
Ja, det skulle ju gälla rekrytering. För det första så började du med där på Företagscentrum då att det skulle vara ja, som ett bemanningsföretag. Och att det skulle liksom gagna då, om man säger sjukskrivna, att man skulle kunna gå tillbaka i tjänst på en viss procent. Och sen hade han liksom presenterat den idén då för Christer då, alltså på Företagscentrum, sin mentor.
Mm.
Och han hade tyckt att det var en bra idé.
Mm.
Och att han skulle följa med och skriva avtal och så vidare då.
Mm.
På Alex.
Okej. Okay. Blev det något avtal eller berättade han någonting om det?
Ja, det skulle bli ett avtal med Andreas som var personalansvarig där då.
Och Albex?
Ja.
Albex var för någonstans?
I Växjö.
I Växjö. Mm. Och berättade han någonting närmare om själva avtalet? Det såg ut.
Ja, han berättade ju att det var tvunget att rekryteras personal och truckförare innan årsskiftet. Och att det var lite panik. Och därför behövde han anställa fler då. Dels till kontoret och sen till rekrytering, det vill säga mig. Och sen ekonomer och så vidare, för det är en väldigt stor, en stor grupp liksom.
Mm. Och varför var det så här bråttom?
För att NetOnNet skulle öppna ut i Reppe.
Okej.
Okay. Enligt Jens.
Enligt Jens, ja. Sa han någonting om hur många som behövde rekryteras?
100.
100 stycken?
Truckförare.
100 stycken truckförare?
Mm.
Ja.
Och sen så var det ju utöver de 100 så var det ju givetvis ytterligare. Det var ju ekonomer, det var ju chefer, det var ju liksom allt runt omkring. Så därför hamnade det väl på 130 ungefär.
130 anställda?
Mm, blev det nog ungefär totalt.
Ja. Som anställdes, rent faktiskt, eller?
Ja.
130.
Och med 130 anställda är nu Jens Erikssons företag Ljusab verkligen i rullning. Och vi hör nu snickaren Olav, som är en av dem som tidigt anställdes av Ljusab.
Så var det genom min frus arbete, eller på hennes arbete med Jens tjej då, hon hade börjat att jobba där på samma ställe i hemtjänsten i Växjö. Och det var genom henne då som vi var tipsade, eller hon tipsade oss om att de skulle starta en firma och så vidare.
Mm.
Eller hur de sa, det vet ni inte exakt. Sen gick det väldigt fort, så vi den tredje där så var vi på ett kontor de hade där. Jag vet inte om det var lånat eller att de fick vara på vilket vis. Det var ju det här, Macken heter det, Företagscenter.
Mm. Den tredje, var det den 3 november?
Ja.
Mm.
Så där var vi och skrev på, om man säger, anställningsbevis och så.
Mm. Och fick ni någon information om det här företaget och vad ni skulle syssla med?
Ja, det gjorde vi.
Vad fick ni veta då?
Som jag uppfattar då så skulle Jonas och jag, vi skulle upp till Reppe där, detta lagret där. Och så skulle Jonas hjälpa mig och handlanga mig, för jag är snickare då, för jag skulle snickra, bygga om kontor och sånt där uppe.
På det här laget?
Ja, och samtidigt skulle jag, vet när han skulle väl köra truck och lite sånt där, hjälpa till med sånt.
Och eftersom det är så många som anställs så känner Maria, Jens Erikssons dåvarande sambo, att hon behöver hjälp med personalansvaret och anställer i sin tur Aldina.
Det är så att jag har jobbat inom Växjö kom 15 år som fastanställd. Sen träffade jag Maria som kommit och började jobba hos oss på våras arbetsplats. Men under denna tiden har jag funderat att prova något annat. Så hon kom med sina idéer att hennes sambo startar företag och hit och dit och jag kan jobba hos dem. Och så på grund av att jag är ensamstående mamma, jag sa till henne, jag kan inte bara flytta och lämna, du vet, säga upp mig. Jag måste ha bevis, jag måste skriva på kontrakt eller komma på intervju och så. Så det gjorde jag faktiskt. Och sen jag har tagit bara tjänstledigt 6 månader på grund av att jag varit lite tveksam. Man ska prova på. Och sen jag varit hos henne några gånger i december. Jag har jobbat fortfarande december lite inom Växjö kommun. Sen hon vill att jag hjälper henne att göra schema till de som ska jobba på lager och sådana saker.
Vilka var det som fanns med på den anställningsintervjun?
Det är hon.
Hon själv,
ja,
eller?
Ja. Ja, de ska äga den företag tillsammans.
Ja,
det sa hon.
De skulle äga företaget tillsammans?
Ja, de.
Ja. Och vad var det för företag som skulle anställa dig?
Ljusab.
Ljusab.
Mm. Mm.
Vad berättade hon om Ljusab?
Jag ska jobba på kontor och hjälpa henne inom lönerna och sådana saker.
Ja.
Kontorjobb.
Och vad sysslar det här Ljusab med? Fick du veta det?
De ska slå sig ihop och de ska ha lager. Nett och nett.
Ska lager med nett och nett?
Ja.
Ja. Fick du veta vilka det var som drev det här Ljusab där du skulle arbeta?
Jo, det är Maria och Jens.
Jens. Mm. Kände du dem sedan tidigare eller?
Nej.
Nej. Fick du veta hur du skulle ha för lön?
28 000.
Ja. Och när skulle du börja din anställning?
I december.
Okay.
Den 1 december.
Okej. Okay. Och jag förstår att du var där i december också.
Ja. Jag har varit några dagar.
Ja, och vad gjorde du då under tiden?
Ja, jag hade massa sådana, alla killar som skrivit kontrakt. Jag ska gå igenom och göra arbetsschema till dem. Hur ska de jobba?
Du skulle göra schema åt de här som hade skrivit kontrakt?
Ja.
Okej, okay. Gjorde du det?
Ja.
Mm. Hur länge var du?
130 stycken.
Okej. Och hur länge var du där då?
Ja, men jag jobbade hemma också.
Du jobbade hemma?
Ja. Varit några dagar hos henne på kontor, tagit arbete hem och jobbat hemma.
Och vi hör nu Håkan, som också är en av dem som tidigt anställs av Ljusab.
Första kontakten fick jag av en kille som jobbar på, nu kan jag inte säga vad gatan är, Hjalmar Petersväg uppe och arbetar i välfärd, mitt emot macken.
Mm.
Jag känner inte mycket till det, va?
Alltså,
men i alla fall, där blev jag lovad av en lärare som jag hade på 2 veckors kurs där uppe. Så sa jag, har du några kontakter på maskinarbete här uppe i Växjö? Ja, det har jag faktiskt, tror jag. Jag har en som heter Jens Eriksson på Ljusab. Och jag blev ju överlycklig på detta. Jag som hade kämpat med ett arbete jättelänge. Och då fick jag reda på vem Jens Eriksson var.
Ja.
Så att vi skrev ju.
Hur kom du i kontakt med Jensen?
Jag träffade han på samma skolområde, alltså samma sal, datasal.
Ja. Och vad sades då?
Det sades att det var med glädje att du får anställning hos mig. Jag frågade om detta, va?
Mm. Ja. På anställningen hos dig, och det var det som var det grävmaskinsförare?
Jajamän, på hela grävmaskinen, där står dumpor och sen tråk.
Jag gick en morgon på deras kontor.
Och även Adem är en av dem som får nys om att ett fast jobb finns i sikte.
Och väntade, de var inte där. Jag fick vänta tills en kvart kanske, då kom Jens Eriksson och Maria och hennes dotter, lilla dotter, inne i kontoret. Så presenterade jag mig och sa att jag är intresserad att jobba hos här. Så sa de att vi har anställt tillräckligt mycket, så vi behöver inte mer. Så visade jag sa att jag hade fått redan ett jobb som jag ska börja inom 2 veckor. Så snälla, det är jättelångt att pendla. Kan du vara snäll och anställa mig också? Jag vill vara nära mina barn. Och trots det så han anställde mig ändå. Det som jag mest fick. Och då sa de att kom efter lunchen så ska din kontrakt vara på bordet. Sen när jag gick dit, jag köpte en blomma till Maria och en fullgodis till barnen då, för att jag var så glad att jag fick det så jag kunde slippa pendla. Och så jag fick kontrakten och tackade. därifrån. Mm.
Berättade Jens eller Maria någonting om vad det var för företag, vad det var för verksamhet man hade?
De berättade att de skulle starta Netonet, som skulle, de skulle ha med Alvex att göra. Så att...
Vad var det man skulle göra för någonting?
Man skulle jobba på lagret, köra tryck och sen och packa och sådana grejer.
Ja, fick du veta var din arbetsplats skulle vara för någonstans?
Det var på den gamla ICA. ICA som var här innan de flyttade härifrån. Det är nära Östra Repe då. Mm. Där vi Alves ligger precis där vid gatan.
Det var där du skulle jobba?
Den skulle jag jobba.
Jessica är också en av de många som anställs. Men också en av de få som dock försöker göra lite research innan de går på mötet med Jens.
Ja, jag fick reda på detta via min far som hade fått reda på sin jobbakompis. Så att jag skickade först en ansökan till Netonets deras mejl. Men fick svar om att man inte skulle ha något lager i Växjö. Och berättade då vad jag hade hört om Ljusab. Men sen var det ingenting mer med det, utan jag och min pappa var på information, intervju eller vad man ska säga, med Jens på Ljusab. Och tyckte det lät väldigt intressant och sådär.
Vad fick du veta då?
Nej, jag såg att de skulle öppna ett Netonet-lager i Växjö. Och att han skulle bemanna upp det. Och behövde både truckchaufförer och lastbilschaufförer och sånt där. Så att jag skulle väl bland annat få köra truck och bli utbildad. Eftersom jag inte hade alla truckkort och sånt där.
Och under senare delen av hösten 2014 så är det nu väldigt mycket som för väldigt många låter väldigt lovande. Men så får plötsligt vissa av de anställda, främst snickarna och kontorsarbetarna som redan kommit i arbete, ett mycket oväntat besked. Vi hör återigen Olav.
Vi fick papper hem om att vi var friställda fram till 1 januari bara för att alla snickare och sådana som skulle snickra där uppe. Vi var friställda fram till året ut där, om man säger.
Okej.
Okay. Då vart vi oroliga. Så vi åkte dit efter där att vi har fått. Och undrade vad det var för papper eller vad det var för någonting.
Mm. Vem träffade du då?
Ja, då åkte jag till kontoret där då. Eller Jonas och jag. Och där så var det några. Jag kommer inte ihåg exakt. Men Jens och Maria var där. Och det var lite folk inne på kontoret. För de har ju börjat anställa kontorspersonal och grejer där.
Okej. Okay.
Friställda utan lön är det nya beskedet de anställda möts av. Olav och hans bror Jonas reagerar givetvis kraftigt på detta. Och bestämmer sig för att ta ett möte med Jens och Maria. Och Olav kom även på en smart liten idé.
Pratade du med någon då om det här?
Ja, då började vi ställa lite frågor där. Och innan hade jag sagt åt Jonas att han skulle spela in på mobilen. Det samtalet. Så han satte på mobilen. Och spelade in där. Och då vart det ju upprörda känslor. Och vi vart anklagade för allt möjligt där.
Vem är ni samtalar med då?
Ja, både Jens och Maria.
Och vad sägs under det samtalet?
Ja, vi pratade. De började anklaga oss för att vi ringde och pratade med andra arbetskamrater då om det här. Varför vi inte fick lön och så vidare.
Och vi hör nu den hemliga mobilinspelningen som Olavs bror Jonas tar upp från mötet med Jens Eriksson och Maria.
Vi måste friställa alla snickare och byggare fram till nyår. För vi ska träffa Alvex idag. Det är ombyggnationer, renoveringar, allting. Vi måste planera det för att alla ska vara i arbetsgrupp med mig.
Men vad menas med friställd?
Friställd, det finns inget jobb.
Nej.
Men det, vart då är man uppsagd då eller?
Det blir en omanställning vid årsskiftet av alla snickare. För vi har många som ska komma in också.
Men vi är friställda utan lön då alltså?
Ja, fram till nyår.
Men det, det ska man ju varsla som.
Ja, men nu blir det så fram till nyår. Vi kan inte göra något annat.
För det är en stor grej det här va?
Och denna röst tillhör alltså Jens Eriksson.
Grej det här var till plötsligt, för vi har nämligen fått en jävla massa aktier i Alvex med i och med att vi blir delägare där. Mm. Så de har gjort en bra fusion så att säga i firman där. Mm. Som vi uppköpt ut Alvex kan man säga. Mm. Men ändå så är vi drivande seget på våran del. Mm. Man vet, ingår i Alvex-koncernen.
Och Jens hävdar alltså att Ljusab är så att säga uppköpt av Alvex och är en del av Alvex-koncernen. Men när utredarna senare kommer börja nysta i detta så uppdagas en helt annan version. Vi hör Peter Eilefors.
Vad jag förstår så har du arbetat på Alvex i Alvesta.
Ja.
När gjorde du det?
Oj, jag jobbade där tillsammans i cirka 10 år tillsammans med Stefan.
Okej. Okay. Känner du Jens Eriksson som sitter där jämte dig?
Ja, känner igen och känner Jens Eriksson, ja.
Hur känner du honom?
Oj, vi har träffat som... Vi var båda chaufförer på den tiden. Lastbilschaufförer.
Ja.
Så det är genom mitt dåvarande jobb som lastbilschaufför jag lärde känna Jens.
Okej. Okay. Har du träffat honom någon gång på Alvex i Alvesta?
Ja, han har varit på Alvex i Alvesta och lånat en billyft. För han har bland annat och lånat lite verktyg och grejer. Men det är väl i stort sett vad jag har träffat honom på Alvex i Alvesta.
Okej. Okay. Har du diskuterat några renoveringsarbeten?
Nej.
Med honom?
Nej.
Aldrig?
Nej.
Hör talas om några renoveringsarbeten på Alvex i Alvesta?
Inte förrän vi blev kallade till detta. Jag fick höra det av Stefan.
Okej. Okay. Annars har du inte hört talas om
Nej.
Det?
Hösten 2014 tror jag.
Hösten 20...
Jag är inte säker.
Okej.
Okay. Vi har ytterligare en medarbetare på Alvex. Stefan.
Kommer du ihåg vad som hände då? Eller vad gjorde det här?
Han hade varit och besiktat en gammal bil. Och då ville han låna billyften. Och eftersom den var ledig så fick han göra det.
Okej. Diskuterade ni någonting om Alvex vid det tillfället?
Nej, jag har aldrig diskuterat någonting med Alvex. Om Alvex.
Inte?
Nej.
Diskuterat något renoveringsbehov av lokalerna?
Och för det första så vill jag bara påstå och säga detta att jag har inga befogenheter. Eller hade jag rättare sagt. Inga befogenheter till att beställa sådana jobb.
Nej. Du hade inga befogenheter att beställa en sån?
Nej. Mina befogenheter det var att bedriva den dagliga driften.
Ja.
I verkstaden.
Okej. Okay. Jag förstår. Men har du pratat med Jens någonting om renoveringar?
Nej.
Aldrig?
Aldrig.
Nej.
Vi hör fortsättningen på den hemliga mobilinspelningen där Jens och Maria gör sitt bästa för att intyga de friställda om att allting ändå kommer att gå bra.
Och så blir det med våran lön.
Den kommer in. Ni börjar, alltså, när det kommer idag, vi har sista pappret med Alvex idag. Pengarna är vägskickade dit. Alla sitter i samma situation. Vi måste skriva under det sista pappret. Sen kommer det betalas ut.
Då kan man ju fråga sig också varför, när man har frågat om lön.
Ja, men vi har blivit lovade av Alvex och Alvex har gått händelserna förväg de med. För det här har varit lite större grejen de hade räknat
med. Så jurister sitter med det sista idag så ni ska få er lön.
Vi har 3 stycken gubbar som sitter, advokater som håller på med våra papper för fullt nu ihop med Alvex. Mm. Och jag kan inte påverka det någonting. Så fort som de bara är klara på banken så har vi pengar allihop.
Men jag menar så fort, det är ju ingen garanti för oss. Jag menar, fan det håller på att gå åt helvete precis.
Mm. Ni gör det här med.
Jag har alltså... Men jag har inte ens det på
Nej. Men vad är det som hänger där uppe då på byggnationen?
Allting hänger på att vi blir ett dotterbolag inom Alvex. Vi kommer att vara delägare i Alvex och allting där måste godkännas av styrelsen i Alvex. Och Alvex har ju godkänt om de kommer hit idag 3:30. Så ska vi vara på bolagsmöte, ska vi ha ihop med dem. Och bli invalda deras bolag, så att säga, bolagsstyrelse.
Och de har haft möten om det där som har bromsat upp alltihop.
För de ställde in mötet förra veckan för vår jurist var tvungen att gå igenom alla papper.
Jag får inte skriva på ett papper utan att han har läst igenom ett. Och det är för vår egen säkerhet för alla. Alltså försök företagets säkerhet överhuvudtaget så inte vi blir blåsta åt Alvex på något vis. Inte för jag tror att det är som en så tillgår det i affärsvärlden att man måste kolla varenda liten siffra och allting.
Men ni har ett aktiebolag.
Ni har ett aktiebolag. Ja.
Ni har ju sagt förut att vi skulle få löner.
Mm. Lönerna är utbetalda till Alvex. Men Alvex har inte betalt sig utan för de får inte för banken och därför så allting alla avtal klara.
Det var det sista pappret här nu. Det är det det hänger på. Pengarna hänger i luften och bara trycker på enter på Alvex.
Jag tycker bara det har blivit jobbigt för att ni har sagt att vi ska få lön och grejer.
Ja men ni ska ju få så... lön. Du ska få lön. Men det har varit ett jävla tjat om det med. Sen är det en innestående månad egentligen. Det är ju det det är.
Okay.
Och då kan man inte förvänta sig att få lön första månaden. Det är egentligen andra månaden.
Jag får bara känslan av
men vi har ju skickat iväg.
Mitt förtroende har brustit.
Ja, men då behöver du inte jobba kvar heller. Så är det.
Nej.
Så är det.
Vi betalar ut det, nu behöver inte hålla på att springa här just nu. För vi har så i helvete smycklig styrelsemöte och då är ingen här.
Under samtalet hör man hur Maria själv verkar väldigt insatt i hur Ljusab styrs. Och det trodde hon sig också vara. Maria står inte åtalad för någon brottslighet, utan är kallad till rätten som målsägande. Och allt tyder på att hon med hull och hår har trott på det Jens Eriksson har sagt. Hon har dock vid flera tillfällen, som hon själv uttrycker det, anat ugglor i mossen. Så till den grad att hon anlitar en revisor som hon och Jens går på ett första möte med. Det verkade vara ett bra första möte, men under nästkommande möten, om det nu blev några sådana, så berättar Maria att hon inte längre fick vara med. Och veckorna går, år 2014 lider mot sitt slut och det börjar dra ihop sig inför en jobbstart. Maria har nu på allvar börjat inse att saker och ting inte står rätt till. Samtidigt som de många anställda, som kanske firat en ovanligt god jul och ett extra gott nytt år, gör sig redo för att infinna sig på sin nya arbetsplats i Alvex lokaler.
Och sen bestämde vi att det ska börja 5 eller 6 januari. Att alla ska komma och börja lager och vi ska komma, du vet, och starta.
Ja, jag sa upp mig och skrev på papperna hos... Men det var Maria jag träffade då. Skrev på papperna och det var hon som hade skrivit lönen med, tror jag.
Hur får du för det?
28 och 5.
Ni skrev på papper, sa du, och kom ni överens om någon lön?
Ja, 25 och ett halvt då. Men det som vi skrev då, 25 och ett halvt, eller som var skrivet på vårt lönepapper, det var ju alltså som vi skulle få ut. Och det tyckte jag var väldigt konstigt efter ett tag.
Står här på kontrakten, det står 25 500 jag skulle få. Mm.
Och när skulle du börja?
Jag skulle börja den 5 januari 2015 klockan 08.00.
Och jag frågade Jens flera gånger, kan jag säga upp mig från mitt jobb nu? Ja, det kan du göra, det är helt okej. Så det, allting är rätt och ordning. Så. Mm.
När skulle du börja din tjänst?
I början på januari. Jag är som sagt i Spanien så jag har inte allting framför mig, men i början på januari.
Ja, ett anställningsbevis här i polisutredningen står den 5 januari.
Stämmer mycket väl då.
Och sen var det då den 5 januari förra året. Eller vi var på Alvex.
Ska vi träffas på parkeringen utanför Alvex, Reppe.
Vad hände?
Ja, jag åker dit och träffar alla som står där och vi står och pratar lite och väntar, men det, han kommer aldrig. Och alla börjar ju fundera på vad som händer och sen så kommer Smålandsposten eller vad det var och pratade och sen fick man ju höra liksom att allting bara var en bluff.
Och på måndagen den 5 januari 2015 klockan 08.00 infinner sig nära 130 personer på parkeringsplatsen utanför Alvex lagerlokaler i Reppe, Växjö.
Ja, Amanda, du skulle börja jobba här idag. Hur känns det nu?
För jävligt. Jätteledsen, jättebesviken.
Vad är det som har hänt?
Ja, vi skulle ju ha börjat här och chefen verkar inte ha kommit. Grindarna är stängda och ja, det är ingen som är här. Och vi får inte tag på någon av dem som har anställt oss och sådär heller. Så det är en bluff.
Det är en bluff helt enkelt. Ja. Varför skulle någon vilja bluffa om det här?
Pengar kanske, jag vet inte. Men ja, någonting är det ju. Det är som att vi har varit så många, anställt så många och sen är det ingen som kommer. Det är liksom...
Ni har varit uppåt ett hundratal, sa de här innan. Jag
ja,
vet inte om
runt 130 nu. Personer har blivit anställda. Och alla har blivit... Ja, ingen har ju fått någonting då, eftersom att vi inte kommer in. Träffade en som jobbar inne på Alvex. Och han hade aldrig talat om att någon skulle börja jobba här heller. Så att det är ju något som inte stämmer.
Vad ska du göra nu?
Ja, nu får jag ju bara gå hem och polisanmäla det såklart. Söka nytt jobb. Det är ju det jag får göra.
Polisen står här jämte. Det är, liksom det är kön till polisen där de står alltså.
Ja, det är det. Så det är många som behöver prata med dem och anmäla.
Vad snurrar i din skalle just nu?
Just nu är jag bara chockad, arg, ledsen. Vet inte riktigt var jag ska ta vägen. Det är mycket som står på spel. Liksom, jag har ju en son och räkningar ska betalas och mat ska stå på bordet. Så det är mycket som är i huvudet nu.
Hur var det i din skalle igår kväll, dagen innan det här?
Jag var lite orolig. För jag hade pratat med Maria, hon som skrev på kontraktet. För jag skulle fråga efter vägen. Och då sa hon att hon hade slutat för att det var så mycket som var oklart i bolaget. Så då blev jag ju lite orolig. Men så tänkte jag att hon kanske bara slutat, för hon är ju bara personalansvarig. Men ja, jag hade rätt. Det var ju någonting som var fel när jag kom hit.
Så. Du har givetvis varit väldigt glad under den senaste tiden inför detta.
Jag har ju varit jätteglad och fått liksom en heltidstjänst skulle jag ju få. Så att jag har ju varit jätteglad och fått ett jobb liksom. Så att, ja. Nu är jag bara arg och ledsen.
Polisen är det strax. Vad tror du det kan bli av detta? Nu är polisen ute och berättar någonting för allihopa. Ska vi gå och lyssna?
Ja.
Gör vi det.
Och det stämmer att Maria slutar på Ljusab strax innan arbetsstart. Och vi kommer till det lite senare. Men nu, kort efter denna uppslutning, så är det inte så många som lyckas få grepp om denna mycket märkliga situation.
Vi vet väldigt lite om det som figurerar just nu i Växjö. Vi har fått höra att företag har anställt en massa människor i sken av att de ska jobba på ett lager som vi ska öppna upp i Växjö. Och det stämmer tyvärr inte.
Du kan dementera det fullständigt. Netonet kommer inte öppna något lager i Växjö och det finns inte, ni har inte varit i kontakt med det här företaget överhuvudtaget?
Nej, stämmer. Vi har inga planer på att öppna upp lager och vi har inte pratat med det här företaget eller någon representant från det här företaget överhuvudtaget. Det är helt ny information för oss.
Hur känns det då att ni blir indragna i en sån här härva?
Nej, det är jättetråkigt, självklart. Det är tråkigt för oss, men framförallt för de här människorna nu som står där med hopp om att få börja jobba nu då för det här företaget. Så att, nej, det är jättetråkigt för alla parter, tycker jag.
Och det är inte så att ni helt enkelt inte bara vet, den högra handen vet inte vad den vänstra gör. Det är inte så att någon på ert företag har varit i kontakt med det här företaget i Växjö, Ljusab då, och faktiskt haft planer på att dra igång verksamhet i Växjö.
Nej, det här var ju någonting av det första vi kontrollerade när vi fick höra talas om detta. Så, att, så är det inte, utan nej, vi har inga kontakter med det företaget överhuvudtaget.
Och transport- och logistikföretaget Alvex är också inblandade i det här. Det vill säga, det är i deras lokaler som det här Netonet-laget i så fall skulle öppnas i. Har ni varit i kontakt med dem?
Nej, det har vi heller inte. Det var också ny information för oss.
Både företagen Netonet och logistikföretaget Alvex skulle också ha varit involverade, men som helt avfärdas av företagen. Allt tyder på att företagsidén är en bluff. På Nationellt bedrägericentrum som utreder bluffföretag åt polisen känner man inte till någon liknande fall sedan tidigare. Och inte heller Peter Forsman som är expert på bluffföretag gör det.
Inte den här omfattningen, det kan jag inte alls säga. De polismän jag har varit i kontakt med här under förmiddagen har de kliar sig lika mycket som mig i huvudet. Vi vet inte vad det här kommer ta vägen, utan det är ett nytt mode som vi inte har sett tidigare.
Och nu börjar anmälningarna rulla in till polisen. Som till en början både har svårt att få grepp om vad som faktiskt har skett. Men också om vad för slags brott som kan ha begåtts.
Och i dagsläget är alltså runt 100 brottsoffer registrerade hos polisen. Och det polisen gör nu är att skicka ut brev till alla målsäganden för att de bland annat ska berätta hur mycket pengar de har förlorat på det här jobblurendrejeriet. för att kunna åtala för just oredligt förfarande, som är ett lindrigare brott än bedrägeri, ska man som brottsoffer ha lidit skada ekonomiskt.
Och under tiden påbörjar konkursförvaltaren Johan Wernersjö sitt arbete med att ta reda på vilka drabbade som kan tänkas få ersättning från sina uteblivna löner. Ett arbete som inte är helt okomplicerat.
Det beror ju på vem de har fordringar på. Jag har förstått att några har ju haft, det finns ett anställningsavtal där den här 44-årige mannen har skrivit på anställningsavtalet, och det är klart att då kan man nog hysa relativt stora förhoppningar att man omfattas av lönegaranti. Sen finns det ju även de som jag förstår som har ingått ett, där det kanske, det fanns ju ett bolag också som benämndes Ljusab, men så vitt jag kan bedöma så har väl det här bolaget aldrig ägts eller företräds av den här 44-årige mannen. Står det bolaget på anställningskontraktet, så kan man ändå möjligen faktiskt tänka sig att det finns ett personligt ansvar för den här mannen för de lönefordringarna. I så fall skulle lönegarantin även kunna täcka den typen av fordringar, men det måste jag bedöma i varje enskilt fall.
Men det låter ju oerhört komplicerat och rörigt. Är det ett unikt fall för dig?
Ja, för mig är det ett unikt fall. Jag vet inte om det finns något liknande innan i Sverige. Det är möjligt, men för mig är det unikt förstås.
Två av de tidigare Ljusab-anställda, varav Olav är en av dem, begär Jens Eriksson i personlig konkurs. Och det blir en konkursförhandling mot Jens. Men han väljer dock att inte dyka upp till tingsrättsförhandlingarna.
Det kan man ju nästan förstå. Det blir rätt obehagligt för han, misstänker.
Och vad tänker du om det nu, att du har varit utsatt för det här?
Ja, det är ju rent bedrövligt det, faktiskt. Att, man ska ju inte behöva vara detektiv för att söka ett jobb. Liksom. Känns det som att det ska kunna gå att göra så här. Det är helt otroligt att lura människor.
Två gånger har konkursförhandlingar mot 44-åringen fått ställas in, men idag valde tingsrätten att hålla förhandlingen trots att 44-åringen inte dök upp. Det är två före detta anställda som begärt honom i personlig konkurs, och en konkurs skulle bland annat innebära att de och alla andra som inte fått ut sina löner kan få ersättning via den statliga lönegarantin. För att någon ska försättas i personlig konkurs ställs vissa krav, och under förhandlingen idag var det en del tveksamheter kring detta. Men Mattias av Malmborg från LO, TCO Rättsskydd, som företräder Olof Sjöqvist, han tror ändå på ett positivt beslut.
Det ska ju vara så. Det ska inte vara gå i en handvändning och försätta någon i konkurs. Det ska vara en tröghet i det systemet. Så det är inte så mycket att säga om. Sen tycker jag ändå att i det här fallet att det framgår av uppgifter som är tillgängliga att det finns förutsättningar för konkurs.
Om det inte blir en konkurs, vad skulle det innebära?
Effekten av det här, om det inte blir ett positivt beslut, det är att för handläggningen fördröjs. Att det blir senare lagt alltihopa. Men så småningom så utgår från att det kommer få rätt.
Tingsrätten håller alltså förhandlingarna utan Jens närvaro, och en kort tid efteråt nås Olav av tingsrättens beslut.
Hallå, ja. Per Boléus här.
Ja, tjena Per.
Har du pratat med Mattias?
Nej, jag har inte hunnit gjort det. Jag tänkte att han kanske ringer.
Jag har besked, jag har det klart här.
Jaha.
Jag kan berätta för dig hur det har gått.
Ja.
Det är helt enkelt så att tingsrätten beslutar att inte försätta den här 44-årige mannen i personlig konkurs.
Jaha.
Din spontana kommentar till det?
Ja, det är ett helvete, precis. Ja. Ja, jag kan inte göra någonting åt det, utan det är som det. Utan det ska vara, ja, jag har ju med den här juristen som håller på med det. Det får ju han besluta om det ska drivas vidare på något vis.
Mm, jag har precis pratat med honom och han säger att de alltså kommer gå vidare. Det är, ja. stannar inte vid detta.
Nej.
Men din spontana reaktion är att du är ytterst besviken, om jag står där rätt.
Ja, absolut. Det känns som man hade liksom hoppats att det hade kunnat blivit ett avslut med det här på något vis. Så man kan släppa det här eländet. För det har varit rätt jobbigt under tiden det har pågått. Det känns så jävligt.
om den här 44-årige mannen som anställde dig, som hade det anställt under några månader, hade, om han lyssnar på det här just nu, vad skulle du vilja säga till honom?
Ja, jag vet inte vad man ska. Man kan ju räcka ur sig vad som helst, men jag menar, det är ju rätt mycket jävla frågor man skulle vilja ställa till han egentligen. Men det kanske blir en rättegång här. Polisen driver ju någonting också då, eller håller ju på med någon rättslig grej där. Kanske man får möjlighet att ställa han lite mot väggen på något jävla vis. Det är liksom, ja, det är massor med frågor, liksom hela, alla jävla möten de har haft som han påstår med Alvex och så vidare.
Har du någonsin känt dig så här lurad?
Nej, aldrig. Det har man aldrig varit med om. Man trodde inte att det skulle kunna gå att göra så här. Ja, då blir det en fortsättning nu då. Det säger vi.
Hej!
Och det blir en fortsättning för Olav och de andra drabbade. För polisen under tiden utrett Jens Erikssons förehavanden under den gångna perioden och väcker till slut åtal. Och denna gång dyker Jens Eriksson också upp till tingsrättsförhandlingarna.
Då är det förhör med tilltalare Jens Eriksson i mål B70 för 2015.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och det är så att du kan ha möjlighet själv att berätta först bakgrunden till vad som har hänt. Och sen kommer du få frågor, eller så kan du få frågor direkt. Hur vill du göra?
Frågor direkt.
Ja, då kan åklagaren börja ställa frågor.
Ja, du kan väl berätta lite grann vad du sysslade med när det här med Ljusab drog igång.
Ja, jag försökte få igång ett bemanningsföretag som skulle rekrytera folk då till att hyra in mig hos olika företag. Vad tanken från början?
Tanken från början, ja. Vad var du sysselsatt med innan?
Jag gick på en utbildning och eget företagare.
Ja, okej. Och när började du den utbildningen?
I februari eller mars någon gång, tror jag.
Februari, mars. Är det 2014?
Ja, 2012.
2012?
Eller 13. Ja, 13 måste det ha varit.
Ja. Och hur länge gick du den utbildningen?
Då gick jag 2 månader, men sen fick jag operera axeln. Sen började jag 2014 igen i mars igen.
Ja, och då, hur länge höll du på då?
Till augusti.
Och vad gick den utbildningen ut på?
Att man skulle, ja, egna företagare, starta eget idéer så att säga.
Okej. Okay. Och innan du påbörjade utbildningen i 2013, vad sysslade du med då?
Jag var sjukskriven och arbetslös och gick på socialbidrag.
Ja, under hur lång tid?
3 års tid.
3 års tid, okej. Okay. Och under utbildningen, hur försörjde du dig då?
CSN. Och socialbidrag hade jag också då, fast det var ju genom Försäkringskassan, så var det ju, vad heter det? Ja, sån där aktivitetsstöd.
Ja, okej. Okay. Och så hade du en idé här då efter utbildning om att starta bemanningsföretag.
Ja.
Mm. Hur utvecklade det sig? Vad hände?
Jag vet inte vad som hände riktigt. Jag gick in i en fantasibubbla och på något vis där, och ja, det ena gav det andra, och jag försökte lösa det.
Vad menar du med en fantasibubbla?
Ja, att jag hade kontrakt med Alvex, och det var, vilket jag inte hade. Nej. Och NetOnNet. Jag försökte lösa för fram något nytt kontrakt så jag kunde få dem anställda i arbete. Mm. Jag inte lyckades med.
Men hur drar det igång? Alltså, varför får du den här fantasin?
Det vet jag inte, faktiskt.
Det vet du inte?
Nej.
Nej. Men vi har ju hört massor med människor här berätta att de har fått anställning hos dig och Ljusab.
Ja.
Ja. Varför har du gett dem anställning?
För att jag trodde jag skulle hinna lösa till nyår.
Vad var du skulle lösa då?
Och få dem i arbete.
Ja. Och hur skulle det gå till?
Ja, hyra in dem på företag som behövde truckförare.
Okej. Okay. Hade du någon kund? Hade du någon?
Nej, hade jag.
Ingen alls?
Nej.
Hade du några intäkter överhuvudtaget?
Nej.
Avtal med någon?
Nej.
Inte alls?
Nej.
Och ändå anställer du många människor?
Ja.
Har du någon uppfattning om hur många?
130.
130. Inga avtal, inga intäkter, ingenting?
Nej.
Nej. Anställs alla på en gång eller anställs de successivt?
Successivt.
Ja.
Det pågick under en månads tid ungefär.
Okay. Och varför fortsätter du då att anställa folk när du inte har jobb?
Jag
första.
Trodde jag skulle lösa det, men vilket jag inte gjorde.
Mm. Om vi tar det här med Ljusab och bolag, vad kan du säga om det?
Ja, jag beställde ett grundbolag eller sån där lagerbolag, men fick aldrig fram pengarna så jag kunde betala det.
Okej. Okay. Var tanken att du skulle köpa det här lagerbolaget annars? Men det gjorde du inte då, för du fick inte fram pengar. Nej. Men vi har ju sett att du har använt det här organisationsnumret ändå.
Ja, jag trodde det var okej då i början att använda det, och sen glömdes det bort liksom, och det hade varit så mycket jobb så jag fattade inte vad jag höll på med riktigt.
Men hur skulle det kunna vara okej att använda någon annans organisationsnummer?
Nej, ja, det är inte okej.
Nej. Och vi såg att du har ju kallat det här ju Ljusab AB.
Mm.
Hur kommer det sig?
Ja, i och med att jag använde organisationsnummer som skulle köpa det lagerbolaget, så var det ju namnidén därifrån början.
Mm. Men har du haft något bolag?
Nej, helt enkelt firma hade jag.
Du har aldrig haft något bolag?
Nej.
Vi såg välkomstbrev här att du titulerade dig VD.
Mm.
Hur kommer det sig?
Det var inte jag som skrev det, utan det var Maria som var jag som skrev det ihop, kan man säga.
Okej. Okay. Men när det står på ett anställningskontrakt att det är ett aktiebolag och det finns ett organisationsnummer, kan du förstå då att folk kan bli vilseledda av det?
Ja, visst gör det.
Mm. Hur var din ekonomi under den här tiden?
Det fanns ingen ekonomi.
Fanns ingen ekonomi?
Nej.
Nej. Är det som vi såg på kontorna här? Ja, det var tomt.
Jajamän.
Nej. Du hade inga kontakter med Albex eller Netonet? Var fick du de här idéerna ifrån då? Vad har du sagt på det viset?
Det vet jag faktiskt inte. Inte en aning vart jag fick det ifrån.
Du vet inte det?
Nej.
Nej. Men i det här läget, du har inga pengar.
Nej.
Du har inga intäkter. Ingen. Du har inga avtal med någon kund överhuvudtaget. Förstod du inte då att du aldrig skulle kunna betala löner åt alla de här 130 personerna?
Inte just då.
Du förstod inte det?
Nej.
Nej. Men du hade ju ingen idé om hur du skulle kunna betala de här lönen.
Nej, det hade jag inte.
Nej. Och varför förstod du inte det då?
Jag levde väl i en liten fantasibubbla. Det ena gav det andra och sen var jag mer och mer pressad. Så jag försökte göra allt jag kunde för att hitta jobb åt dem. Kunna få intäkter.
Okej. Okay. Vad gjorde du då för att...
Jag hade kunder och försökte få tag i någon som ville hyra truckförare.
Men det är alltså så att du har anställt en massa folk utan att ha några uppdrag överhuvudtaget.
Ja.
Mm. Ja, tack, jag har inte fler frågor.
Efter att allt med Ljusa började falla samman så flydde Jens till annan ort och kvar blev Maria, som då började förstå att saker och ting inte alls stod rätt till. Hon försökte få tag på Jens utan lycka.
Men då hade du ingen mer kontakt med Jens än, eller?
Nej.
Inte alls?
Ja, vi träffades efter förhöret när jag blev indragen då på förhör. För jag ringde ju polisen också i samband med det då, efter Per Magnusson och Alvex och alla jag hade ringt. Mm. Och då sa jag det att detta och detta har hänt. Och då sa de att det kan du inte anmäla. Nej, men då får ni ju ta det som ett tips. Och det hade väl missats. Så att de kom och tog in mig på förhör då, som är misstänkt. Mitt framför min dotter. Och det var inte kul.
Nej. Men efter förhör så pratade du med Jens, sa du? Vad pratade ni om då?
Vi pratade inte, alltså jag flög på han tyvärr ute i tambulen till polishuset och sa att det här får du ta på dig, ja, din jävel, rent ut sagt.
Okej.
Okay. Ja.
Okay. Om jag förstår det, så du har inte fått någon förklaring från honom? Om...
Nej, det har jag inte fått. Och det hade jag hoppats att jag kunde få. Men det tror jag inte.
Har du själv någon uppfattning om varför det har blivit så här? Vad fan är det?
Ja, vad ska man säga? Jens är väldigt manipulativ och väldigt inställsam. Och sen har du uppdagat så många andra bedrägerier. Så den mannen jag träffade, han existerar tyvärr inte. Och jag hoppas verkligen att du får vård. För det är vad du behöver. Så känner jag.
Mm. Men detta är det, som du kan se, har han själv haft någon vinning av det här eller något sätt?
Efter det som hände, och det finns ju på sms med, så för jag tömde telefonen hos polisen då. Och då skrev jag till han att liksom, du är inte redo. Alltså jag var jätteförbannad då efter allt och uppriven. Då skrev han bara, ja, men du kommer bli rik. Nej. Sen hade inte jag mer kontakt.
Nej. Ja, tack.
Och förhöret med Jens ni nyss hörde berörde enbart en av punkterna Jens står åtalad för. Den gällande oredligt förfarande, alltså själva jobbluffen. Utöver den punkten står han även åtalad för över 50 fall av bedrägeri, samt även för urkundsförfalskning, stöld och olovlig körning. Och när vi har andra personer som under denna period varit i kontakt med Jens, så börjar en bild av en helt vanlig, klassisk bedragare uppdagas.
Alltså jag har svårt att tro att man kan göra så mot mig som var så schysst, va? Alltså sova och bo hos mig gratis.
Vi hör Jens före detta flickvän som han var tillsammans med innan Maria.
Och det här då som han ska ha gjort, vad kan du berätta om det?
Ja, han har, jag fick en brev att skulle betala en räkning som betala, och det var massa appar som jag inte förstod mig på, och det var Komvi kompis, och det var lotter och sånt han har köpt för mitt namn antagligen då. Och jag har ju inte verkligen Komvi kompis eller jag har ju Telenor, och jag har ju inte köpt lotter heller, så jag tänkte ju undra vad det var något. Så gick jag in och tittade på .se på hans nummer där, så var det ju Jens då. Så du förstår jag att det var han.
Ja,
han är den enda som har varit hos mig också. Så...
Ja. Okej, och hur vet du hur de här inköpen var gjorda?
Ja, han har själv sagt att det är mobilen. Så att...
Mm. Och på vad sätt har du hamnat?
Jens bor alltså gratis hemma hos henne under en tid. Och köper mobilappar och lotter och tecknar Komvi kompis med hennes kontokort. Men det är inte det enda han gör. Han åker även runt i Sverige och tar in på fina hotell.
Ja, får jag be dig berätta om det här?
Ja, det kan jag göra.
Agneta är en av de hotellanställda som stöter på Jens.
Vi har ju då hotell som jag sa. Och Jens här då bodde hos oss ett par nätter för hans badrum. De reparerade badrummet. Han checkade ut och betalade för sig. Kom tillbaka igen sen. Samma eftermiddag, för badrummet var inte färdigt, och checkade in, och vi uppfattade igen som en mycket trevlig person, så vi hade väl inga större misstankar om att det skulle vara något lurt här. Han bodde hos oss då, jag har en faktura här, men det var cirka en vecka i alla fall, och vi har lite kontakt med andra hotell också. Så att på hotellvärlden, de hade mött han som bor, som har hotellvärlden, bor ganska nära oss, och hade mött Jens då, och då så hade han ju vetat om att Jens har inte betalat på världen då, och då så liksom gav han oss lite vibbar om att det här ska ni nog se upp med. Och då gick vi och sa till Jens att vi har fullbokat, så du måste flytta Mobiti. Ja, säger han. Och då ska jag bara ringa till min revisor eller vad det var i Oskarshamn och höra så att det är okej då att jag går in och betalar. Och så tar han sin mobiltelefon och låtsas ringer. Vi ser ju då liksom att telefonen är inte på. För den lyser ju när den är på, va? Här var en svart telefon, och pratar liksom som om man pratade med den här revisorn. Fast vi förstår ju, här är ju en hund begraven. Och sen så tog vi med Jens in, och han följde med in och pratade under tiden vi gick in, och så här, så sa vi, då tar vi betalt nu. Stoppa in sitt kort, medge sig. Och vi försökte på olika sätt, nej, det medgavs inte. Och då säger Jens att jag ska ringa till banken. Så, och höra då liksom vad det är som har hänt, för han visste ju att han hade pengar på kortet, men det gick inte ändå. Och så ringer han till banken på samma sätt som tidigare då, tar luren och ringer och pratar med banken, och ja, vi ser ju att det är bara låtsaspart. Men då sa jag, ja, de sätter över pengarna i natt klockan 12, säger Jens, så att ni får dem om Vitti. Jag kan prata med banken, säger jag, som står bredvid. Nej, det får du inte, för då får jag inga pengar. Nej, då fattar man ju. Och sen gick han ut till sitt rum då, han bodde i en länga som vi har lite utanför, och då ringde jag polisen, och sen då skulle de komma med en gång, så ringer de tillbaka och säger att vi har fått ett annat akut ärende, så att vi kan inte komma precis nu, men vi kommer så fort vi kan. Och så står vi där och väntar då liksom, och så kommer ju polisen efter ett tag, och vi pratar om då hur vi ska göra, och sen så går vi in i det här rummet tomt, för det finns en altandörr på baksidan, och därifrån hade han ju smitit ut då. Så att ja, vi letade lite grejer och så här, och uppgiften var ju då att det var, hade det lägenheten på Norregårdsvägen något nummer. Polisen åkte dit, men det fanns ju ingen där, och det fanns ju ingen, jag för mig att de sa det, att det fanns ingen med det namnet på den här adressen.
så Jens hinner smita undan denna hotellnota på grund av att polisen just då råkar vara upptagna med annat. Men det kommer visa sig att det här inte är den enda gången Jens har oerhört mycket tur gällande sina hotellsmitningar.
Kom ju Jens till oss och hade bokat via Booking, ett bokningsbolag, ett stor kedja. Bokat för 4 nätter och kom och checkade in redan vid lunchtid ungefär. Eftermiddag lunch där runt 1-2 tror jag det var. Och då hade vi överlämning med personalen, så det var en ny personal som kom in och tog emot Jens och jag stod bredvid. Och normalt så tar vi alltid betalt direkt av våra gäster när de bokar, framförallt via bokningsbolagen då. Det gjorde vi inte i det här fallet på grund av att Josefina, som hon hette, var lite osäker. Så att jag förklarade hur man gjorde hos oss och så vidare då. Och Jens hade valt att bo i våra grindstugor. Vilket betyder att man inte bor i slottsbyggnaden utan ungefär 200 meter från slottet. Med egen duschtoalett på rummet då. Han berättade att han var himla trött och hade jobbat mycket, så han ville bara sova. Och åkte ner till grindstugorna och jag hade informerat innan om när frukosttid och så vidare var, om man ville ha någonting att äta, så fick han höra av sig. Och sen var vi ju nere och inhousade rummen, som det heter. Och det är när man är nere och bäddar sängen och tömmer sopor och så vidare. Och då var han ju såklart inte på rummet, och sen på fredag när han skulle checka ut så dök han aldrig upp till receptionen vid 10 som utcheckningstiden var då. Och då åkte vi ner och tittade liksom om det var någonting som hade hänt. Och då var väska och allting borta och nyckel och allting var medplockat då.
Så på grund av den tillfällighet att det var ny, oerfaren personal i kassan, så slipper Jens undan notan även denna gång.
Och du vet vilken händelse det här gäller?
Ja.
Får jag be dig berätta om den händelsen?
Och så händer det ytterligare en gång.
Ni får säga till mig om jag pratar för fort, för det gör jag ibland när jag blir stressad. Ja. Jag var ansvarig på Scandic då, under receptionen över sommaren där. En kollega ringer upp till mig, då hon känner igen ett namn på en gäst som var incheckad, vid namn Jens Eriksson. Vi hade fått, om vi säger en månad tidigare, vi fått en varning från ett annat hotell i Scandic. Vi får det ibland när de skickar ut och det är någon smittnota eller någonting.
Och vad varnade du om den här gången?
Vad sa du?
Vad var det man varnade om?
En smittnota, att de hade smittit från en nota på ett annat hotell. Mm. Och det här var i Helsingborg, tror jag, om jag inte minns fel, Scandic Helsingborg. Min kollega uppmärksammade det här på kvällen, kände igen namnet då, kontaktade mig. Och vi åkte upp och såg att det var samma. Man är ju medlem i Scandic, så man har ett medlemsnummer som man kan lägga in. Och det var samma medlemsnummer och så. Och sen så, ja, vi gjorde ju inte så mycket mer åt det på kvällen, för jag frågade, är du osäker eller vill du att jag stannar kvar och så här. Men hon sa, nej men åk hem och sov och så kommer du upp i morgon bitti. Så då åkte jag upp på morgonen och då hade han väl en nota på, jag kommer inte ihåg beloppet faktiskt, hur mycket det var på rummet. Och då tänkte jag i min lilla smarta tanke att när han går upp och äter frukost då, så ska jag koda om hans nyckel och gå ner så att han är tvungen att komma upp till mig i receptionen. Så vi kan liksom diskutera det här, hur han ska betala för rummet då. Jag misstänkte redan att ja, det skulle vara en smitning då. Men
får jag bara fråga det, hade det inte gjorts klart innan hur han skulle betala?
Nej, det skulle betalas med kort. Ja. Och det låg ju ett kort inlagt också.
Ja.
Men i våra system så kan ju inte jag se om det finns några pengar på det kortet.
Nej. Okej. Så din tanke var att koda om?
Koda om nyckeln nere på hans rum, så att han är tvungen att komma upp till mig då. Och bara prata och göra en ny nyckel, och då säger jag, ja men vi måste ta betalt för det här rummet också. Mm. Det hände ju inte då, för jag kodade om nyckeln lite fel. Så att han kom ju in på sitt rum då. När han kommer ner. Varav han då ringer upp till receptionen. För jag omhändertog hans väska när jag var nere på rummet. För den låg på sängen. Och då ringer han, min väska inte här. Jag bara, nej, sa jag. Du har ett rum du behöver betala och lite mat på notan. Eller på rummet. Så du får gärna komma upp till mig. Och då försvann han från hotellet.
Okej, så han kom inte då?
Nej. Och jag vet inte hur han tog sig ut, eller det vet jag inte. Men...
Har ni varit i kontakt med honom efteråt?
Nej.
Fått någon betalning?
Nej.
Och utöver dessa hotellblåsningar sysslar Jens även med mindre ströbedrägerier.
Och de beställde pizzor och de brukar komma och själva och ta pizzorna.
Mm.
Sen jag ringde honom en dag i alla fall. Han sa till mig, om du kommer imorgon du får pengar kontant i alla fall. Sen jag körde, jag satt, det är sant faktiskt. Jag körde andra veckan. Det var inget företag där i alla fall. Sen jag skickat fatura. Det kommer fatura. Det blir tyvärr. Den här företaget inte stämmer. Det var så i alla fall.
Jag ville lägga upp ett konto
Ja.
Och jag tror att det var på via telefon och sen har jag fått de här mejlen.
Och skälet för att lägga upp en konto?
Ja, det var ju för att kunna handla hos oss.
För att kunna handla överhuvudtaget eller för har någonting med betalning att göra?
Ja, för att kunna handla mot faktura då.
Okej.
Okay. Ja.
Okay.
En kreditbedömning om man säger.
Ja, vi fick en bokning på vår via vår hemsida, en sån central inbokning på en förfrågan om bussresa då till Kosta. Den inkom den 3 november och vi offererade ett pris och den 5 november då beställde den här Jens Eriksson via mail då den här bussresan.
Har ni fått betalt för den här resan?
Nej, det har vi inte fått.
Jag såldes 2 iPad Air. Och då Jens var där inne och jag personligen sålde dem till honom. Och han var lite stressad för han skulle, de skulle med de iPaden med några som skulle åka tåg till Kalmar.
Mm. De skulle med några som skulle åka tåg?
Ja, några kollegor typ, eller några anställda. Eller vad.
Okej. Och hur var det med betalning?
Det var på faktura.
Ja, och vem var det som skulle betala faktura?
Ljusab.
Ljusab.
Och vid ett tillfälle hyr Jens en bil som han heller aldrig betalar för.
Ja, då kommer de med bil helt enkelt. Ja,
ja, okej. Okay. Ja, vi har haft en muntlig förberedelse här tidigare där han har påstått att du har lovat att stå för hyrbilskostnader.
Nej, absolut inte. Jag är för gammal för detta, alltså så va. Jag går inte in, en som är intresserad att köpa mitt bolag för 5 miljoner tror jag inte behöver jag hyra en bil för att komma ner.
Så du har inte lov. För en tid innan Jens startar upp Ljusab, under sommaren 2014, så intresserar han sig för att köpa upp en åkerifirma för 5 miljoner. Det är pengar som man vid den här tiden inte alls har tillgång till. Och här kanske man kan börja se en röd tråd. Han har inga pengar att köpa firman för, precis som han senare inte kommer ha några jobb att erbjuda sina anställda. Men i hans huvud kanske dessa fantasier är verklighet. Och i huvudet lever han då som en framgångsrik entreprenör, där det inte är orimligt att åka omkring och bo på dyra hotell, och boka bussresor, och köpa iPad Airs till sina kollegor, som han egentligen inte har. Och han skulle aldrig kunna betala för detta bolagsköp, men det hindrar honom inte att åtminstone utnyttja situationen till att åka på mötet i en fin bil.
Då är det för mig tilltala Jens Eriksson i mål B70 för 2015 gäller åtalspunkterna 15 och 16. Kan du berätta om vad som hände med bilen?
Ja, jag hyrde bilen och skulle betala, men kortet funkade ju inte. Jag hade inga pengar på kontot där då. Det var jag som hade blandat ihop 2 konton, nämligen. Så det fanns pengar på ett annat konto.
Mm.
Och jag hade ju som sagt ingen körkort, men jag körde ändå därifrån för det var meningen att min sambo Maria skulle ha kört.
Mm. Det är 2 körningar här, den 21 och den 24. Stämmer att du körde vid båda tillfällena? Mm. Då får åklagaren ställa frågor.
Ja, hur gick det till då när bilen lämnades ut?
Ja, som man sa, att jag lämnade legitimation och mitt kreditkort där då, fast jag hade ju fel kort.
Mm.
Så jag skulle åka tillbaks, men när jag kom upp till kontoret så var inte han där, så jag fortsatte åka ner till Skåne.
Okej.
Okay. Antagligen hade jag varit snabbare än honom.
Så du menar att du var på kontoret?
Jag var utanför på Hjalmar Pettersson.
Och vad var du där för att?
Han skulle få Maria körkort. Hon skulle visa körkortet.
Ja, okej. Okay. Men du hade inga pengar på det här kontot?
Nej.
Nej. Varför lämnade du fram det?
Det var ju mitt eget fel. Jag vet inte. Jag blandade ihop mina 2 kort som jag hade då.
Mm. Okej, okay, och sen berättade ju Johnny här att han fick tag i det efter en halvtimme.
Jajamän.
Ja. Vad hände då?
Ja, han sa det, men jag sa det att vi löser det när jag kommer hem nu då, för jag måste ner till Skåne på det där mötet.
Mm. Men han förklarade ju för dig att det inte fanns några pengar på
kortet.
Så uppfattade
inte jag när han pratade med min telefon.
Hur uppfattade du det?
Ja, att det var okej att jag skulle komma då när vi kom tillbaka.
Ja, det var ju ett samband med en biluthyrning då, som vi fick en bokning av Jens Eriksson. Där han skulle hyra en bil i ett syfte med en affärsresa eller någonting ner mot Skåne. Och vi träffades på järnvägsstationen i Växjö som planerat. Och småpratade lite och glad stämning. Sen så skulle jag titta på hans kreditkort och hans körkort som vi alltid gör för att lämna ut hyrbilen. Och tog kreditkortsnummerna, sen när han skulle visa körkortet så hade han av någon anledning glömt det och hade bara en ID-handling med sig. Och jag förklarade att jag måste ha ett körkort för att kunna hyra ut bilen. Det har med våra försäkringar att göra och ja, jag måste vara säker på att du får köra bilen. Och det var inga problem. Han skulle sticka och hämta körkortet och komma och visa upp det på vårt kontor. Och under tiden så åkte jag hem till kontoret för att ta betalt utav honom då på vår kreditkortsmaskin. Och där fanns ju inga pengar. Och jag testade att dra lägre och lägre och lägre belopp, men det fanns ingenting på kortet. Och då ringde jag ju Jens, men fick inte tag på honom. För jag tänkte att jag måste reda ut det här. Och istället åkte jag hem till hans hemadress för att ta reda på honom där då, men där fanns ju ingen på den adressen. Och då fortsatte jag att söka honom via telefon. Men inget svar överhuvudtaget. Och talade in flertalet meddelande på telefonen om att du måste höra av dig. Men fick inget svar där heller. Och till slut så träffade jag några grannar, eller om det var från hyres... ja, och de letade också efter Jens, så då förstod jag att det här var ju... Det här har gått fel. Så ja, jag ringde polisen helt enkelt och anmälde bilen. Ja, stulen helt enkelt. Och sen, det kunde jag väl inte göra i den bemärkelsen att jag har lämnat ut den med nyckeln då, men jag sa att jag tror inte att det har gått rätt till. Ja.
Nej, vad hände sen med bilen då?
Jag fick tag på Jens lite senare och han förklarade ju för mig att han tänkte inte lämna tillbaka bilen, utan han hade hyrt den utav mig. Och ja, och vid flera tillfällen så ringde jag och var väldigt upprörd, ska jag säga, för att så här gör man inte. Och en vecka senare så stod bilen parkerad på järnvägsstationen i Växjö med nycklarna i, olåst, otankad, helt på en offentlig parkering. Och jag hade ju bara ren tur som, ja, fick behålla bilen.
Fick du någon betalt för den här bilhyran?
Ingenting.
Men hur ska du ha det nu? Ja. Skulle den här hyrbilen betalas utav Anders eller utav Maria?
Utav Anders, men sen har det inte varit någon affär så skulle jag låna pengar utav Maria för att kunna betala den då.
Ja, men du sa ju att när Johnny Franzén fick tag i dig efter en halvtimme, så räknade du med att du skulle låna pengar av Maria?
Nej, inte då. Det var när jag kom ner till Helsingborg, när jag kom fram till att Anders Bengtsson inte skulle, att det inte varit någon affär mellan honom och mig.
Ja, okej. Okay. Du hörde ju Magnus, eller Anders Bengtsson berätta om dagen att han har inte alls lovat dig något sånt här.
Nej, det är jag som har missuppfattat honom.
Du har missuppfattat honom?
Ja. Och det var ingen affärsöverkommelse överhuvudtaget.
Men hur kunde du missuppfatta en sån sak?
Ja, det vet jag inte, för jag trodde att jag skulle kunna få köpa den där åkeriet där som det var frågan om då från början den gången.
Du trodde du kunde få det? Fick du inte det?
Nej.
Varför fick du inte det?
Fick inte fram de pengarna.
Okej. Okay. Du hörde ju Anders berätta det här att du hade sagt att pengarna var inget problem. För att du hade ärvt.
Men jag har fortfarande inte fått det arvet.
Nej. Vem är det du ska ärva?
Min far. Det är inte klart än. Bouppteckningen är inte klar än. Och det är en tvist mellan mig och min bror.
Okej.
Och Jens Erikssons bror, som är den mer framgångsrika av de båda, är en person som Jens vid flera tillfällen tidigare på ett eller annat sätt har utnyttjat.
Och de menade ju på att i och med att det var underskrivet så var det ju bindande, så jag hade ju inget val. Jag var ju tvungen att gå till polisen och polisanmäla detta, för att det hade ju kostat.
Bland annat skriver Jens i januari 2014 på en borgensförbindelse till en lägenhet i sin brors namn.
Det slutade med att jag hamnade ända uppe hos högsta vd:n på Växjö bostäder, så att... De har ju nu förhoppningsvis gjort om sina rutiner så att de lämnar inte ut sådana här papper längre på det här viset. Utan att man är där och gör det personligen så de ser vem det är som skriver på det i fortsättning. Mm.
Hade du pratat med Jens innan om det här hyresavtalet?
Nej.
Bohensavtagaren?
Nej.
Ingenting?
Nej.
Nej. Inte gett honom lov att skriva under med ditt namn?
Nej.
Vad har du haft för förhållande till, till Jens?
Ja, så Jens och jag hade väl ett bra förhållande när vi växte upp på det och allting. Och sen var det väl saker och ting gått lite snett i livet för honom. Och han har ju utnyttjat mig och mitt namn förut, fast då har jag liksom inte polisanmält honom innan, utan vi har löst saker och ting. Jag har sagt stopp, nu är det liksom nog. Och då har det varit lugnt till nästa gång vi har tagit kontakt med igen. Då har han använt mig på ett eller annat sätt, i mitt namn eller mitt personnummer, i olika saker. Mm. Men nu var det liksom för mycket helt plötsligt. Mm. Nu var det så mycket pengar inblandat, så de var ju tvungna att gå till polisen.
Finns det några tvister i två emellan?
Nej.
Han har hävdat här att, att ni har en arvstvist efter er far.
Nej, jag har ingen arvstvist. Nej.
Tack, då har jag flyttat.
Jens Eriksson dömdes för 33 fall av oredligt förfarande, 53 fall av bedrägeri samt även för urkundsförfalskning, stöld och olovlig körning till fängelse i 1 år och 6 månader. Det sammanlagda beloppet han ska utge skadestånd sträcker sig upp mot 500 000 kronor. Och han var även tidigare dömd i 6 olika tillfällen för bland annat grovt rattfylleri och stöld. Du har lyssnat på Rättegångspodden om Ljusab och den stora jobbluffen. Jag heter Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Jag har tappat matlusten, jag kan inte äta. Jag har dålig appetit nu. Jag bara dricker kaffe och sitter och funderar på att hur kunde han lyckas med det? Hur kunde han blåsa oss? För han gjorde verkligen. Det här jobbet betydde väldigt mycket för mig. Väldigt mycket. Egentligen tänkte jag, yes, nu fick jag jobb. Efter så många månader då. Och kunna vara nära mina barn. Att behöver man inte flytta härifrån och lämna mina barn. Men nu det var bara ett bluff. Jag ser framför mig hans ansikte typ när jag träffade honom. Hur kunde han spela så bra? Hur kunde han lura oss 130 personer? Hur kunde han skaka hand med mig? Jag skulle vilja säga till honom att skäms du inte och visa dig. Du borde skämmas dig. Gå och göm dig.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.